Jag läser dagens evangelietext som är hämtat ifrån Matteus evangeliet kapitel 25, verserna 1-13. Och i psalmboken finns det på sidan 1564. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sade till de kloka: ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade: den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tack Gud att vi får samlas här inför dig. Tack att du är här mitt ibland oss. Tack att du vill tala till oss. Jag ber att våra hjärtan ska få vara öppna. Och jag ber att jag ska få tala ord som är från dig. Annars så ber jag att det ska falla platt till marken. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Det är jobbigt det där att inse att någonting är för sent. När jag bodde i Göteborg, och min lillebror han bor ju fortfarande i Göteborg, och vi hade bestämt oss att vi skulle åka ner till Malmö till min syster som är här idag. Och vi skulle träffas och vi skulle tillsammans gå och se på fotboll. Och när vi kommer till Göteborgs tågstation så möts jag av ett meddelande att tåget som ni skulle åka med, det går inte. Det är inställt. Och vi började direkt så här, pulsen gick igång och säger, ja men finns det någon annan möjlighet? Vi kollar, men är det något annat tåg som går hyfsat, alltså inte så långt senare så vi hinner med matchen vi hade tänkt se? Är det någon buss som går? Eller liksom vi tänker fram och tillbaka, så här, men kan man hyra en bil? Eller så här, vi bara funderar, vi vill ju inte missa den här matchen och träffa vår syster såklart också. Men till slut så insåg vi att hur vi än gör nu så kommer vi inte att komma fram i tid. Det var kört. Om vi inte hade haft någon helikopter eller något sånt där, men det hade vi inte möjlighet och inte råd med för den delen heller. Så det som vi hade sett fram emot så mycket, det bara rann oss ur händerna och vi deppade ihop lite och vi gick hem igen. Jesus beskriver i sin liknelse en procedur som var under ett bröllop. I en by eller ett litet samhälle på Jesu tid så var bröllop, det var någonting stort, någonting riktigt stort. Alla visste att det här bröllopet, det kommer att äga rum. Det var en stor fest och liksom en given höjdpunkt. Och bland annat så kan vi läsa om i Johannes evangeliet om hur Jesus, hans lärjungar och hans mor, hur de är på en bröllopsfest och hur vinet tar slut. Och den stressen som uppstod då, vinet är slut. Och alla liksom de här stora förväntningarna som är och fanns på ett bröllop, hur liksom de hade misslyckats med att servera vinet till gästerna. Men ni som har läst det vet hur Jesus, hur han förvandlade vatten till vin. Och det, hur det var det första undret Jesus gjorde. Och alla förundrades över det goda vinet som nu serverades. I den här liknelsen idag så beskrivs en annan del av själva bröllopsfirandet. Hur brudgummen skulle vandra från sitt hem till brudens hem. Och hur han skulle bli mottagen av tärnor. Hur de skulle välkomna honom till festen genom att lysa upp med facklor. När Bibeln talar om brudgummen, då handlar det om Jesus. Och när Bibeln talar om bruden, då handlar det om kyrkan. Men i denna liknelse så nämns ju faktiskt inte om någon brud. Men istället så är det då de här flickorna, de här tärnorna som får representera bilden av kyrkan, församlingen. Och de 10 flickorna, de hade gett sig ut för att ta emot och välkomna brudgummen. Men det står ju faktiskt att alla är så trötta när det dröjer. Så alla, till och med de förståndiga som Jesus talar om, till och med de faller i sömn. Och det är väldigt liknande det som händer i nästa kapitel i Matteus evangeliet om hur Jesus är i Getsemanes trädgård. Han är orolig, han vet att hans tid snart är inne. Han ska snart gripas, han ska korsfästas och han är tillsammans där med sina närmaste lärjungar. Och jag läser ifrån Matteus 26:37. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom. Och han sade till dem, min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han tar alltså med sig de 3 lärjungarna som på något sätt stod honom närmast. Och han vädjar till dem, stanna här hos mig, vaka med mig. Och Jesus, han gick bort en bit för att be. Och när Jesus kom tillbaks till hans lärjungar så hade de somnat. Och det händer en andra gång och det händer en tredje gång. Inte ens en timme orkade Jesu lärjungar vara vakna och vaka tillsammans med Jesus. Den här liknelsen om de 10 flickorna som handlar om att vi som kristna, vi här och över hela våran jord, att vi ska vara vakna och vi ska vara beredda att en dag så kommer Jesus att komma tillbaks till den här jorden. Och det här är ju runt 2000 år sedan Jesus talade ut de här orden. Att han kommer en dag att komma tillbaks. Och det är någonstans bara då att gilla läget. Om liksom lärjungarnas toppskikt med Petrus, Jakob och Johannes. Om de hade svårt att vara vakna en timme. Och här ska vi då som kyrka hålla ut, vara vakna inför Jesu återkomst. Och det är alltså dröjt snart 2000 år. Jesus sa så här till sina lärjungar i samband med att de föll i sömn. Matteus 26:41. vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Jag vet inte om det är någon mer än jag som känner igen sig i den beskrivningen. Att det liksom, man kan känna av den här brottningskampen i ens inre. Alltså det finns en vilja hos mig, men samtidigt så finns det en svaghet. Alltså bara ett sånt exempel som att vakna på morgonen, att gå upp ur sängen. Och där finns det ju knappt en vilja hos mig fortfarande. Man vill ju bara ligga kvar där och bara få sova lite till. Men det finns i alla fall någon typ av förnuft och förstånd i mig som förstår att jag behöver gå upp. Jag behöver ta mina barn till förskola, till skola. Jag behöver komma iväg till jobbet eller vart jag nu ska någonstans. Men det är så lockande, så inbjudande en mörk novembermorgon att bara få ligga kvar där i sängen. Allt det där som vi någonstans vet är bra för vår själ, för vårt kristna liv. Till exempel att komma iväg på gudstjänst, att ta tid för bön, att öppna sin bibel. Allt det där finns det ett så starkt motstånd i mig själv. En sån svaghet som bara vänder bort hela tiden. Jag tänker, nu ska jag öppna min bibel, så bara är det något annat i mig som drar mig åt andra hållet. Och jag tror inte det bara gäller mig, utan jag tror det här motståndet, det finns hos oss var och en. Det är någonting som hela tiden drar oss åt det andra hållet. Och den svagheten, den bristen, den kallar Bibeln för köttet. Och det kan vara liknande om man säger att nu ska jag komma igång med att träna till exempel. Det första steget inför det, det känns så stort. Det känns nästan så omöjligt ibland. Men när man väl kommer igång så märker man att det här var ju inte så farligt. Det här var ju nästan bra för mig. Jag känner att jag mår ju bättre av det här. Vi alla människor, vi dras med det här köttet, den här svagheten. Den här som hela tiden drar mig åt fel håll. Nästan som att det finns en inbyggd kompass i mig som pekar fel. Det kanske blir som allra tydligast när vi är ute i trafiken. Det lockar fram den där ilskan eller irritationen hos oss. Ni kanske alla är mycket mer sansade och det är ju jättebra. Och jag vet, ofta är jag ju så sent ute och så ska jag köra barnen till skola och förskola och så vet jag att jag nu får ingenting fel hända. Allt måste gå bra nu för annars kommer jag inte hinna i tid. Och så vet jag att flera gånger så när jag kommer på morgonen så är jag kommer på Odebaltens gata, ska svänga upp inför Kulandabacken. Och ofta där så vet jag att det är en A-traktor som oftast har lika samma dåliga optimism som jag har. Och kommer där, och det är ju höger regeln där, så jag måste vänta in den där A-traktorn. Och den kör framför mig och jag ligger bakom och jag bara får bita ihop liksom. Så ser jag barnen när de tittar på mig och ser hur ska jag reagera nu. Men då måste jag trycka undan den här svagheten, och liksom få hjälpen av mina barn att påminna mig om att det är inte den här A-traktorns fel, utan du har ett eget ansvar, Thomas. Och det är bra det där att ha de här barnen i bilen som hela tiden påminner mig om hur jag ska bete mig och hur jag inte ska bete mig. Att jag måste vara ett bra föredöme för dem. Och som troende kristna, som döpta, så har vi fått tagit emot den heliga anden. Och på samma sätt som man har barn i bilen med sig som liksom håller lite koll på en, så har vi nu den heliga anden boende hos oss som finns där för att hjälpa oss, för att leda oss, för att påminna oss om hur vi ska leva våra liv. Och det är ju lite smått otroligt det där att få ha Gud så nära sig. Så här står det i första Korintierbrevet 3:16. Och det här är alltså till de kristna. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och har Guds ande? Att Guds ande bor i er. Och vidare i samma bibelbok i kapitel 6, vers 19. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Och jag vill också läsa från Romarbrevet 8, vers 8 och 9. Det som är kvar i sin köttliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt. När nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och det är precis det som den här oljan handlar om. Oljan som de förståndiga flickorna hade med sig. Oljan som är en symbol för den helige anden. Oljan som behövs för att lågan ska fortsätta att brinna. Den helige anden är helt och fullt avgörande för att vi som kyrka ska klara av att hålla oss vakna. Och jag tror att vi alla är med på att när Jesus säger att vi ska hålla oss vakna så handlar det inte om att vi ska börja dygna nu, för det blir inte bra. Men det handlar om att vara vaksamma med våra liv. Att tänka på hur vi lever och hur vi som församling hela tiden ska prioritera Gud först och det uppdraget som vi har fått ifrån honom. Jesus säger så här i Matteus evangeliet kapitel 7, vers 24 och framåt. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Här pratar Jesus om en klok man och en man som är som en dåre. Liknande som dagens liknelse. Fem var förståndiga, fem var oförståndiga. Jesus, han är tydlig. Vi som hör hans ord, vi kan läsa hans ord, vi som tar del av det och vi som handlar därefter. Gör man det så är man förståndig. Man är klok. Men handlar vi inte därefter, då är det som att bygga ett hus på sand. Och när det börjar storma runt omkring oss, då rasar det. Och oavsett hur vi bygger så kommer det att komma stormar. Livet kommer ju hela tiden emot oss. Så är det. Vi har varit med om allt möjligt. Och det, så är det att leva. Stormar kommer. Men bygger vi på hans ord, bygger vi på hans undervisning, hans lära, så kommer vi att orka stå kvar trots livets stormar. Trots det vi drabbas av. På samma sätt så kommer vi vara som de flickorna som faktiskt hade med sig oljan. De som var förberedda på att det kan dröja. Det finns ett väldigt allvar i den här texten. Och det finns ju faktiskt ett allvar rakt igenom hela Bibeln. Och jag har hört många som har talat om den här texten och som har uttryckt en rädsla. Tänk om jag är en av de oförståndiga. Tänk om dörren stängs framför mig. Och det kanske är det som är det allra svåraste med vår tro. Som Jesus säger att alla kommer inte att följa med. Gud kommer aldrig att tvinga någon människa till frälsning. Men i Bibeln så står det att det finns en vilja. Det finns en vilja ifrån Gud att vi alla ska komma till honom. Jag läser från andra Petrusbrevet, kapitel 3, vers 9. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Vår tro är en relation med en levande Gud. Och ingen relation blir bra när vi blir intvingade i den. Det måste finnas en egen vilja att ha en relation med den levande Guden. Och från Guds sida så är det jättetydlig. Han vill. Han står med öppna armar. Jag tror att genom den här liknelsen med de 10 flickorna så vill Jesus belysa allvaret. Och han vill påminna oss om hur viktigt det är att leva tillsammans med honom. Att vi som så långt som möjligt vill följa honom både som individer men också så här som församling. Att vi tar hans undervisning på allvar. Han vet hur vi människor funkar. Han har själv. Han gick här på jorden. Han är Gud, men han är också människa. Han vet den här kampen som finns inom oss. Han vet den här svagheten som vi känner. För många år sedan så skulle jag åka till Lettland med prästen och missionären Sören Stadell som en del av er har träffat. Jag vet Andreas var med på resan också. Vi skulle åka med en hjälpsändning. En stor buss var lastat fullt med kläder och medicin och allt möjligt. Och vi skulle åka till Lettland. Vi skulle åka från Stockholm och det var bland annat 2 kvinnor som var med i sällskapet. Det var en mor och en dotter. Båda var vuxna. Och så visade det sig att mamman av de 2 hade glömt sitt pass. Men vi var där i så pass god tid så de tänkte så här att vi kanske ändå kan lösa det här. Vi kanske kan ta oss, de ringde till någon polisstation och liksom berättade läget. Och de sa, kommer ni snabbt så kan vi ordna det. Så de tog en taxi, åkte in till en polisstation, fixade ett sådant här provisoriskt pass. Kom tillbaks därifrån färjan skulle åka. Och liksom, jag fick passet. Jag kan följa med. Men sen visade det sig att dottern av de här 2 som hade fixat det här för sin mamma. När hon sen tittar på sitt pass så ser hon att det hade gått ut. Så hon kunde inte följa med. Trots att hon hade varit på polisstationen där de gjorde passen så hade hon själv inte varit noggrann och sett att hennes pass hade alltså gått ut. Så hennes mamma fick följa med på båten men hennes dotter fick, ja, hon kunde inte följa med på resan. Varje år när vi åker iväg med 120 ungdomar till Polen så är det flera gånger vi frågar om de har med sig sina pass. Och det är ju inte för att vi liksom vill vara jobbiga och lite störiga sådär, utan vi vill inte skrämma upp dem på något sätt, utan vi vill bara att de ska följa med. Vi har det med i passen. Vart är passen? Vi vill ju att den här resan som vi har planerat, att alla ska ju med. Och som kristna så vill vi berätta om en Gud som sände sin son Jesus, som offrade sitt liv på ett kors, som uppstod på tredje dagen, som ger oss sin förlåtelse. Det finns förlåtelse för våra synder. Det finns en väg till Gud. Det finns ett evigt liv. Det vill vi berätta om. För vi vill ju att alla ska följa med. Och om vi själva tvivlar eller är oroliga, så har Gud gett oss ett tydligt pass genom dopet och tron. Dopet och tron, det är en konkret handling. Att i dopet så får vi ta emot den helige anden. Vi får ha det som oljan, den här lampan där oljan kan vara förvarad i, så att den kan brinna. Och det ger oss tryggheten. Och det ger oss en riktning på hur vi ska leva våra liv. Så som Jesus uppmanar oss att leva. Så att vi kan vara trygga att vi har vårat pass. Vi behöver inte vara oroliga. Och jag vill avsluta med en av dagens verser ifrån Saltarsalmen. Där det står så här. Där står det så här, där skriver David så här: du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Gud, du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Vi ber tillsammans. Tack Gud att det finns en trygghet i dig. En trygghet i dopet och i tron på dig. Att vi tillhör dig. Att vi har fått tagit emot den helige anden. Det är liv som ger oss liv både här, liv i överflöd, men också liv i evigheten. Gud, gör oss medvetna om att en dag så kommer dörren att stängas. Och vi ber Herre att vi ska få se allvaret i det. Vi vill att alla ska med. Vi vill berätta om tron för våra nära, våra kära, våra grannar, de vi träffar på. Tack Jesus att du är med oss alla dagar in till tidens slut. Amen. Nu tror jag ni ska sjunga en sångställa.